Predikan idag blir alltså över den bibeltext som Lena läste precis om Jesu dop från Markus evangeliet. Några korta men kärnfulla rader. Jag och Therese, min fru, vi bodde uppe på berget. Vi pratade om Guldheden. Så när jag gick hem från jobbet, sa de kyrkan second hand, så går jag genom Annedal, om du känner till ditt innerstad Göteborg, till det de kallar Engelska parken. Sen började bestigningen av berget. Det är en gångväg som man kan ta från Engelska parken som snirklar upp till Guldheden. Det är en ganska brant backe, så man får jobba på. Man fäster blicken i marken och så med mina ben så börjar man älga på upp för backen. Och när man har klarat av den första branta delen så plattar den till sig lite grann. Och så tar man nytt mod och man tar ny sats. Och med blicken i marken så ser jag en dag, till min förvåning, gula bokstäver i marken. Någon har alltså skrivit med någon slags gul krita på den här gångvägen uppför berget. Och så står det så här: ha ha ha, Gud hatar mig. För många år sedan så väckte en man stor uppmärksamhet kring området Jerusalem. Det blev en döparrörelse där det förkunnade syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop. Och rörelsen, den hade ett sånt momentum så att det som efteråt beskrev kraften i rörelsen återger det som att hela Judén och Jerusalem kom ut till öknen för att döpa sig. Och vid den här tiden så kommer Jesus till Johannes döparen och så döps han av honom. Och det som sen händer, eller det som händer, beskrivs kärnfullt i Markus berättelse om Jesus, men det är inte mindre dramatiskt för det. För det som händer är en sån där livsavgörande händelse. Föreställ dig att du befinner dig där, vid floden Jordan, i öknen, du och många fler. Och så stiger Jesus upp ur vattnet och så delar sig himlen. Och så kommer anden ner över Jesus som en duva. Och så hör du en röst från himlen som säger: du är min älskade son, du är min utvalde. Nu leker vi lite till, vi fantiserar lite till. Du måste ha ganska bra fantasi, för plötsligt står Peter Gide bredvid dig. Han dyker upp vid floden Jordan och så ställer han den klassiska sportkommentarsfrågan till dig: hur känns det? Svårt att förstå och varit med om. Kan liksom inte riktigt fatta det. Behöver mer tid för att smälta det här. Det kommer ta tid att förstå vad jag varit med om. Måste nog låta det sjunka in. Hos den som läser Gamla testamentet så väcks det många frågor om Gud. För det finns komplicerade bilder av vem Gud är. Oförståeliga händelser. Men det finns också en mer tillgänglig bild av Gud. Gud som utväljer ett folk och som har en enorm kärlek till detta folk. Och det visar sig om och om igen i hans nåd och hans tålamod. Gud älskar sitt folk. Gud utväljer ett folk. Gud säger: jag har gett dig ditt namn. Du är min. När du går genom vatten är jag med dig. Vattenmassorna ska inte dränka dig. När du går genom eld ska du inte bli svedd. Lågorna ska inte bränna dig. Du är dyrbar för mig. Jag ärar och älskar dig. Gud går så att säga all in för sitt folk. Och det här folket, de levde med en vision. En vision som Gud hade hintat om, men ändå inte avslöjat i detalj. Visionen var liksom hoppfull, men samtidigt också dunkel. Psalm 89 säger så här: du talade en gång i en syn, du sa till dina trogna: jag kröner en hjälte, jag upphöjer en yngling ur folket. Min hand ska vara hans fasta stöd, min arm ska ge honom styrka, min trofasthet och nåd ska följa honom. I mitt namn vinner han seger. Han ska säga: du är min fader, min Gud och min räddande klippa. Han ska vara min förstfödde, den högste bland allas kungar. Och så vid floden Jordan så ger sig Gud till känna. Gud som utväljer ett folk, som älskar ett folk, men har gett en dunkel och hoppfull vision. Han gör sig till känna i öknen vid floden Jordan. Och om Peter Jihde dyker upp igen och ställer den klyschiga frågan: vad känner du? Blir något stämme? Det här måste ju vara helt fantastiskt. I den här boken 438 dagar så berättar journalisterna Johan Persson och Martin Tjuby om sin tid i Etiopien, där de tar sig in i området Ogaden för att kunna beskriva situationen där människor lider, där det är hårt drabbat område. De blir tillfångatagna och sätts i fängelse, anklagade för terrorism. Och så berättar Martin hur han en dag blir bjuden till en gudstjänst i fängelset. Och nu kommer jag läsa lite innantill. Det är lite tråkigt, men det här är så intressant och så bra, så försök hänga med här nu. Så Martin skriver om att han är inbjuden till gudstjänst i det här fängelset. En ganska så mörk plats. En väldigt mörk plats. När Johannes reser sig upp för att predika är inte en bänkrad tom i det lilla kyrkskjulet. Sida vid sida på de rangliga bänkarna sitter för detta barnsoldater från folkmordets Rwanda tillsammans med ficktjuvar och grova ekonomiska brottslingar. Den självlärde prästen Johannes reser sig, stegar fram, tar ett ordentligt tag om det nötta nordstället av mörkbetsat trä. Orakad och klädd i hängiga Adidasbyxor och en öppen sportjacka ser han ut över församlingen. Nu ska ni lyssna på mig. Jag har syndat mer än någon annan här inne. Om ni visste vad jag gjort skulle ni resa er upp alla och gå. Det blir tyst i rummet. Utan Jesus skulle vi kriminella inte ha en chans. Vi skulle leva i en värld där det var öga för öga, tand för tand. Som tur är lever vi inte på jorden före Jesus. Även om vi begått brott och levt i synd kan vi numera få förlåtelse. Förr dödade man syndarna. Idag har vi Jesus och vi kan be om förlåtelse. Halleluja, svarar församlingen. Gud har inte bara en son. Se er omkring. Ni är alla utvalda. Ni är alla Guds söner. Jag var en av Satans män. Nu är jag Guds tjänare. Jag svalde droger och reste till platser varifrån få kommer levande tillbaka. Jag lurade allt och alla, men Gud beskyddade mig. Församlingen, de bläddrar i sina biblar. Temat för dagens gudstjänst är ordet. Johannes berättar målande men lite rörigt om tiden då israeliterna bad till falska gudar och om uttåget från Jerusalem till Babylon. I begynnelsen var ordet, och ordet var oss Gud, och ordet var Gud. Men också om att vi måste själv använda orden vi själva. När åklagaren anklagar er, när soldaterna kommer, använd era ord, er mun. Det är det mäktigaste redskap världen känner. Era ord är starkare än världens samlade kärnvapen. Halleluja, svarar församlingen. Våga stå upp och tala. Ni blir det ni talar om. Säg aldrig jag är fattig, jag är sjuk. Säg ni är friska, ni är rika, så blir ni det. Halleluja. Även om ni är dömda att sitta här i 20 år, lev varje dag som när vore den sista. Väg acceptera att ni är instängda och ska dö här. Halleluja. Ni ska vara glada att ni har fått den här chansen. Hade ni inte hamnat här i kallet, hade ni varit döda. Tro mig, det är en helt livsfarlig värld där ute. Nu kan ni forma era liv med orden. Halleluja. församlingen, de lyssnar medan Johannes mässar på om det viktigaste för oss här inne, att behålla värdigheten. Att vi ska börja laga mat till våra fiender i fängelset, bjuda på lunch och tvätta deras kläder. Hugg ved åt dem ni avskyr, så kommer era fiender att bli era vänner och ni blir starkare människor. Efter en kort psalm övergår predikan till att handla om David och Goliat. Hur kunde David, som var så liten i förhållande till Goliat, klara det? Johannes går fram till bänken där jag sitter. Se på den här mannen, Mr. Martin. Han kom genom öknen med sin vän Levitit. De sökte sanningen med hjälp av ordens journalister. Nu anklagas de för terrorism. De kommer att krossa sina fiender. Lite nervöst ser jag mig om i bänkarna, men möts enbart av uppmuntrande blickar. Trots att det är första gången jag är i kyrkan känner jag ett stort stöd från församlingen och jag vet inte hur jag ska kunna tacka dem. Kanske blir religionen den frizon där man vågar diskutera politik i metaforer när de vanliga arenorna är tysta. Vilken roll spelar inte kyrkan för revolutionen i Östeuropa före murens fall? Längre hinner jag inte mina tankegångar innan rummet fylls av ett öronbedövande halleluja. Den treenige gudens samverkan får konsekvenser för mänskligheten. Jesu dop får konsekvenser för mänskligheten. Se er omkring. Ni är alla utvalda. Ni är Guds söner. Teologen Tom Wright, som beskriver Jesu dop, han skriver så här: hela det kristna evangeliet kan sammanfattas på följande vis. När den levande guden ser på oss, varenda döpt och troende kristen, då säger han till oss vad Jesus sa, vad han sa till Jesus den dagen då han döptes. I sitt väsen så är Gud generös. Och i den gemenskapen så bjuder den treenige guden in oss. Och det är naturligt för honom att bjuda in oss till den gemenskapen. Och det blir tydligt i Jesus: kom, följ mig, sa han. Och en av de männen som levde nära Jesus, han drog slutsatsen av när han såg människor och de mötte Jesus, att de som tog emot honom gavs han rätten att bli ett Guds barn. Och den treenige guden vill bjuda in människor till gemenskapen. Fadern säger det, sonen visar det och anden hjälper oss att tro och leva i den gemenskapen. Det står skrivet: ni har fått en ande som ger er söners rätt, så att vi kan ropa Abba fader. Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Vi har fått söners rätt. Vi har fått andens kraft. Och Gud bjuder in oss till honom. Min pappa, han var en väldigt bra pappa. Och jag vet att han älskade mig. Men han hade sina brister, som vi alla människor har. Och en av dem var att han var inte mannen med orden. Så han sa aldrig till mig att han älskade mig. Och som ni förstår så saknades det mig att få höra de orden. Frukten av gemenskapen hos Gud är kärlek. Det sägs. Det visas i handlingar. Och det påverkar våra hjärtan. För när fadern leder så är andan kärlek. När sonen lever då är anden kärlek. Och när anden verkar så är det i kärlek. Och den gudomliga kärleken, den är radikal och den är provocerande. Och i kyrkan så kanske vi har lätt att glömma av eller ta för givet hur radikal den är. För vi tänker i teorin att om en Gud och alla människor älskar det lika mycket, men vi får inte till det i praktiken. Men det mest grundläggande i Guds kärlek är att Gud älskar alla människor lika mycket, oavsett kön, ålder, sexualitet, nationalitet, hudfärg, social status och alla andra absurda indelningar som vi vill göra av människor. Och eftersom vi människor lätt identifierar oss i grupperingar, så är Guds kärlek provocerande. Eftersom i Guds perspektiv så kan alla människor vara utvalda. Alla människor Guds söner. Jag tänker att när vi ber om att den helige ande ska komma, när vi ber fyll mig helige ande, då ber vi om Guds kärlek. Vi ber om att Gud ska fylla oss med sin kärlek. Och jag tänker att det är en bra bön att be en söndag som idag. Det är en bra bön att be varje dag. Och jag tror att Gud vill svara på den bönen för våran skull, för de människorna vi möter och för den här världen. Till sist, om ni hängde med. Livet kan kännas som att bestiga ett berg. Mycket högre än det lilla berget Guldheden. Och kanske under vägen så får vi för oss att Gud inte älskar mig. Eller att Gud inte skulle älska alla människor. Kanske får vi för oss rent av att Gud hatar oss. Men en dag så berättar det som i öknen vid floden Jordan, så delade sig himlen och anden kom över Jesus och en röst hördes från himlen: du är min älskade son, du är min utvalde. Och konsekvenserna av den treeniga Gudens samverkan och i frukten av dess gemenskap kan vi alla tro att vi är Guds barn. Och att vi är utvalda. Jag ber en bön av mig om du vill. Herre, tack att vi får vända oss till dig, Herre. Med berättelsen i våra huvudet om att en dag så öppnade sig himlen när du döptes. Rösten hördes. Anden kom ner över dig. Och att du är Guds älskade son och att du är hans utvalde. Tack att det har fått konsekvenser för mänskligheten sen dess, att vi och människor över hela världen kan få hoppas och tro att vad du inom det du visar Jesus, att vi får kalla oss dina barn, utvalda av dig, Herre. Tack för det, Jesus. Herre, jag ber om att när vi nu ska få fira nattvard, att vi ska få närma oss dig och du ska få göra ditt goda verk i våra liv.